den förändringen i ganska märkliga ord. Hon säger, du är seendets Gud. Har jag då verkligen här fått se en skymt av honom som ser mig? Och det är ju djupast sett därför vi är här. Just för att få se en skymt av honom som ser oss. Nu måste vi ha en liten minilektion i hebreiska. Ty det hebreiska ordet att se betyder inte bara att sitta på långt avstånd med en kikare och lägga märke till saker och ting. Utan när Gud ser så handlar han. Det står att han såg till Abels offer. Och det betyder inte bara att han la märke till att Abel offrade. Utan han gensvarar på något sätt. Och det ligger alltså en väldig välsignelse i detta att Gud ser oss. Det är inte ett nyktert iakttagande. Big brother is watching you. Storebror ser dig. Utan han ser på dig med ömhet. Han är seendets Gud. Och den här dubbelbetydelsen i detta att Gud ser, den finns på flera ställen i Gamla testamentet. Gud ser, han syns, han förser. Det är samma ord. Så därför så tar vi ett kliv till det 22 kapitlet i Första Mosebok. Ty det 22 kapitlet är en enda ordlek omkring det här begreppet att Gud ser. Vi ska läsa de första 19 verserna. En tid härefter hände sig att Gud satte Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham. Han svarade, här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du har kär, och gå bort till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska säga dig. Tidigt följande morgon lastade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Och sedan han hade huggit sönder ved till brännoffer bröt han upp och begav sig iväg till den plats som Gud hade sagt honom. När nu Abraham på tredje dagen lyfte upp sina ögon och fick se platsen på avstånd, sa han till sina tjänare, stanna här med åsnan, jag och gossen vill gå dit bort. När vi har tillbett ska vi komma tillbaka till er. Och Abraham tog veden till brännoffret och la den på sin son Isak. Men själv tog han elden och kniven, och det gick så båda tillsammans. Då talade Isak till sin fader Abraham och sa, min fader. Han svarade, vad vill du min son? Han sa, se här är elden och veden, men var är fåret till brännoffret? Abraham svarade, Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min son. Så gick de båda tillsammans. När de nu hade kommit till den plats som Gud hade sagt Abraham, byggde han där ett altare och la veden på det. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut sin hand och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himmelen och sa, Abraham, Abraham. Han svarade, här är jag. Då sa han, låt inte din hand komma vid gossen och gör ingenting med honom. Ty nu vet jag att du fruktar Gud, nu då du inte har undanhållit mig din enda son. När då Abraham lyfte upp sina ögon fick han bakom sig se en vädur som hade fastnat med sina horn i ett snår. Abraham gick dit och tog väduren och offrade den till brännoffer i sin sons ställe. Och Abraham gav den platsen namnet Herren utser. Nu för tiden heter den berget där Herren låter se sig. Och Herrens ängel ropade för andra gången till Abraham från himlen och sa: jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, därför ska jag rikligen välsigna dig och göra din säd talrik som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din säd ska inta sina fienders portar. Och i din säd ska alla folk på jorden välsigna sig därför att du lyssnade till mina ord. Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare, och de stod upp och gick tillsammans till Beerseba, och Abraham bodde i Beerseba. Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret. Han ser till att det blir ett får. Abraham gav den platsen namnet Herren utser. Nu för tiden heter den berget där Herren låter se sig. Var, när kan man se Herren? Om vi är här för att se en skymt av honom som ser oss. Det är inte smärtfritt. Hagar visste nog om att det fanns någon som såg henne. Men skymten av honom som ser, ja, den kom ändå inte förrän i smärtans ögonblick, när liksom allt var slut. Tänk vad glad Abraham blev över sin son med Sara. Du vet, Isak, det betyder skratt. De blev så glada så de riktigt skrattade. Men nu var det slut. 7-8 år blev killen. Just börjat i grundskolan. Och så säger Herren av alla. Det hade varit djävulen ändå, men nu säger Herren att han ska offras. Allt är slut. Som regel är det ju så i våra liv, att även när vi tycker att allt är slut, så finns det en fortsättning. Det är bara det att vi ser den inte. Men i den stunden då vi tycker nu är allt slut, då kan våra ögon öppnas. Och vi kan se både detta att Herren finns. Han ser oss och har sett oss hela tiden. Han utser. Han förser. Och det här med att få ögonkontakt med Herren, det får vi ju lättast, oftast och tydligast i smärtans dagar. Nej, säger du. Jag har vandrat länge i öknen och aldrig sett en skymt av honom. Ja, det kanske är så att vi på något sätt måste ha det sinnelag som Abraham har. Och har vi det inte, så får vi be om det. Det att kunna gå iväg fullt beredd att offra också det där sista som vi värnar så hårt om. Inte därför att det är ett krav, utan därför att det står i vägen. Det hindrar inte Gud, men det hindrar oss. Vi ska gå till första kapitlet i första Mosebok. Läsa den sista versen där. Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. Jag tror inte heller att detta betyder att Gud drog sig tillbaka nöjd och glad. Nu har jag skapat en hel vecka, det var grejer det. Och så lägger han märke till att det blivit tokigt. Det blir faktiskt ganska bra det här. Jag är rätt nöjd med jobbet. Nej, han såg till att allt var gott. Han avslutar hela sitt skapelseverk med att på något sätt lägga in en extra dos av sin godhet i allt sammans. Det var nog gott när han såg, men det blev också gott av att han såg. Det är något förunderligt dubbelriktat i det här med seendet i Guds hushållning. Det är inte envägskommunikation, utan det är alltid tvåvägs. Gud ser och förser. Vi kan ju däremot se en massa saker och förhålla oss ganska likgiltiga. Vi är ju mer eller mindre fartblinda och mer eller mindre bildförgiftade av allt vi ser på televisionen. Det finns ju de som får abstinenssymptom om de inte får titta på MTV varje dag med de flimriga bildsekvenser som hoppar och skuttar. Man ser en massa och är ändå utanför. Men detta att Gud ser, det betyder aldrig att han ser med ett avståndstagande eller med en likgiltighet, utan det har alltid med hans närvaro och närhet att göra. Vi ska gå till Matteus 6 kapitel. Så ska vi läsa de första 8 verserna där. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt du inte stöta i basun för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna ska prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt du inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda, då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det, ty er far vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Gud, den fördolde guden som ser i det fördolda. Här betonar Jesus att det finns någon sorts konflikt mellan vår önskan att bli sedd av Gud och vår önskan att bli sedd av människor. De där två kan inte alltid gå hand i hand. Utan ju mer vi kämpar för att vinna människors anseende, människors bekräftelse. Desto mer förblindas vi själva. Det är nog inte så att Gud slutar att se oss, för det gör han i vilket fall. Men vi själva blir blinda. Och det är illa nog. Vår längtan är ju att se en skymt av honom som ser oss. Därför att får vi se den skymten så ändras allt, även om allt är som förut. Vi går till 23 kapitlet i Matteus. Först ska vi läsa de 7 första verserna i kapitlet. Matteus 23, 1-7. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda bönremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Det här är en underlig kommentar av Jesus. Han säger om dem som han hade, så att säga, ständiga konflikter med, att de hade rätt lära. Allt vad de säger, det ska ni ta vara på. De har mycket klokt att lära ut, säger han. Men i deras eget liv är det något allvarligt snett. Var ligger det? Jo, de vill bli sedda av människor. Och just för att de vill det, så saknar de förmågan att se Gud. De kan föra läran vidare, men de är främlingar för den Gud som läran handlar om. Månne gäller detta oss idag. Vad ska människor säga? Det ligger en stor välsignelse i att få byta människofruktan mot Guds fruktan. Ty den du fruktar för blir din Gud. Och Jesus säger lite senare i samma kapitel, vi hoppar till 24 versen: ni blinda ledare, säger han. Ni blinda ledare. Den blindheten hänger ihop med detta att vilja bli sedd. Ni blinda ledare som silar mygg men sväljer kameler. Vi er skriftlärda och fariser, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan det inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du blinde fariser, gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren. Vi er skriftlärda och fariser, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och annat orent. Det finns något underligt i det här. Ju mer vi kämpar med att göra utsidan vacker. För utsidan är ju det enda vi kommer åt. Det är det enda vi kan ändra på. Ju mer vi kämpar med att göra utsidan riktigt tilltalande för att bli sedda av människor, desto mer hopar sig mörkret inom oss. Utsidan blir blankare och blankare och insidan blir kladdigare och kladdigare. Koppar och fat som bara är diskade på utsidan. Tänk om vi skulle få middag nu. Husmor har nogsamt sett till att bara utsidan på tallrikarna är diskad. Närvarande husmödrar ler. Så kan man inte diska, säger de. Nej, det kan man inte göra. Insidan är det viktiga. Sök Guds rik och hans rättfärdighet först, så får du det andra på köpet. Sök insidans renhet först, så får du utsidan på köpet. Men om jag inte kan komma åt och göra insidan ren, för det kan inte du och det kan inte jag, hur ska det gå till? Ja, det kan ju bara Herren göra. Och det här med att se en skymt av honom som både ser och förser, det har i sig en förvandlande kraft. Men detta att ge upp sin längtan efter att bli sedd av människor, det är som att offra sin enda son. Det är precis det Abraham knallar iväg och gör med lille Isak. Han får grabben tillbaka. Men han har ändå liksom markerat på ett för honom själv ganska smärtsamt sätt att han var villig att släppa det här. Och det där är ju också den kris, den prövning, det nålsöga som vi alla måste igenom. Vi ska gå till liknelsen om den barmhärtige samarien, som han heter numera. Lukas 10 kapitel. Vi ska läsa hela liknelsen från 25 till 37 verserna. Och det är inte bara liknelsen, utan det är också, vad ska vi säga, upptakten till det hela. Den situation som gör att Jesus berättar den här liknelsen. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: "Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus sa: "Vad står det i lagen? Hur lyder orden?" Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv." Jesus sa: "Det är rätt, gör det så får du leva." För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: "Och vem är min nästa?" På den frågan svarade Jesus: "En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma förbi samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och sköt om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: gå du och gör som han. Det här är ju det dåliga samvetets liknelse, eller hur? Vi har gjort den till det. När plockade du upp någon ur diket sist? Du tar väl hand om alla missbrukare i din hemstad. Du är väl engagerad för hela världens nöd och elände. Du unnade väl aldrig någon vila, allra minst på vilodagen. Nej, det är inte det Jesus vill säga. Jesus och den här lagkloke mannen, de är överens om att alla kan inte vara din nästa och inte min heller. Du kan inte ha 5 miljarder till din nästa. Det räcker inte du till för. Det är bara Gud som klarar det. Men din nästa, vem är då det? Ja, det är de som du ser på Guds vis. Alla 3 såg den här mannen. Men de 2 första gjorde det på ett sätt. Och palestinien som kom sist såg den på ett annat sätt. Och det där andra sättet, det är Guds sätt. Detta att se och förstå. Att se och inte skydda sig för det man ser. Gud kan öppna dina ögon inför den ena eller andra människan så att du ser honom med Guds ögon. Och då förlöses det kraft i ditt inre. Han grips av medlidande, står det här. Och det var inte sentimentalitet utan bara viljan att hjälpa. Det var ingen plikt. Det var inget usch jag borde. Utan det var en självklarhet. Han såg. Seendets Gud hade öppnat hans ögon. Och kanske finns här också en nyckel till detta med att se en skymt av honom som ser oss. För hur lätt är det inte att man tänker så här att ja, det är då ingen som har sett mig. Så jag tänker inte se någon förrän jag själv har blivit sedd. Och så går vi ju alla mer eller mindre omkring och tänker. Ja, men tänk på mig då, som jag har det. Och så går vi där var och en i sin lilla glasbur som vi sakta skjuter framför oss. Vi kan se och ändå inte se. Och det är ju ett djupt bibliskt tema det här. Vi ska med seende ögon intet se och intet förstå. Att se på Guds vis. Det innebär så ofta ett offer. Det innebär så ofta risken att förlora. Och ibland förlorar man också. Och ändå är det Guds väg. Så här i fastetid ska vi gå till den 113:e psalmen. Vi läste ju den 116:e psalmen nu på morgonen, men den 113:e psalmen ingår också i påskfirandet, det judiska påskfirandet. Vi läser hela salmen. Halleluja! Lova ni Herrens tjänare, lova Herrens namn. Välsignat vara Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång må Herrens namn vara högt lovat. Herren är hög över alla folk. Hans ära når över himlen. Ja, vem är som Herren vår Gud? Han som sitter så högt. Han som ser ned så djupt. Ja, vem i himlen och på jorden? Han som upprättar den ringe ur stoftet. Han som lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bredvid furstar. Bredvid sitt folks furstar. Han som låter den ofruktsamma hustrun sitta med glädje som moder, omgiven av barn. Halleluja. Det här är, som ni kanske börjar förstå, en minst sagt platt översättning. Man får ett intryck av en Gud som sitter kolossalt högt upp. Många, många ljusår. Men han har ett väldigt starkt teleskop. Han kan zooma in dig precis, han sitter så högt. Och långt, långt där nere i myllret, där finns lilla du. Och han ser dig. Och det betyder inte. Utan detta att han ser ner så djupt. Det står egentligen att han utblottar sig för att se. Han som sitter så högt utblottar sig, låter sig kastas till marken för att se. Inte bara för att titta, utan för att förse. För att kunna ge åt dig och mig låter han sig fullständigt utblottas. För att kunna upprätta den ringe ur stoftet. För att kunna lyfta den fattige ur dyn. För att kunna förse allt och alla med det nödvändigaste, det viktigaste. Han kommer också att låta den ofruktsamma hustrun sitta med glädje som moder omgiven av barn, står det. Det är salmens sista löfte. Vem är den ofruktsamma hustrun? Ja, det är Sara i vanlig ordning. Ja, men hon fick ju barn till sist i alla fall. Jo, visst. Men det där folket som skulle bli talrikt som havet, sand och stjärnorna på himlen, de går ju faktiskt fortfarande att räkna. Det är bara några miljoner. Det är en baggis jämfört med världens befolkning i övrigt och har alltid varit. Vänta till de dödas uppståndelse ska du se. Då kommer änkan, den barnlösa änkan, att ropa av förvåning. Var kom alla dessa barn ifrån? Läs 54 kapitlet hos Jesaja får du se. Det ska vi inte göra nu. Utan vi ska istället bläddra till Filipperbrevet 2 och se att det här som står i 113:e salmen, det upprepar Paulus i sitt brev till församlingen i Filippi. Han som sitter så högt, han utblottar sig själv fullständigt för att kunna ge åt alla vad de behöver. För att kunna både se och förse. Och det är ju de välkända orden från 5-11 vers. Filipperbrevet 2. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt. Och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Det här är ju också egentligen en ganska underlig tanke. Kristus Jesus, upphöjd över allt och alla. Han utblottar sig och därför blir han upphöjd över allt och alla. Till sist är han tillbaka där han började. Och det kan vi ju tycka vara gåtfullt. Abraham går iväg med sin lille son. Och killen undrar efter ett tag, vem är det vi ska slakta? Ja, det ordnar sig, säger pappa. Det vill säga, det ordnar Gud. Till sist så går de hand i hand tillbaka igen. Man tycker att ja visst, nu är ju allt som förut. Åh, visst inte. Ingenting är som förut. Allt är som förut och ändå är allt förändrat. Hagar går tillbaka till Sarai. Allt är som förut och ändå är allt förändrat. Hon har sett en skymt av honom som ser oss. Vi kan förstå det där på ett enkelt, praktiskt plan. Du har massor av organ i din kropp som du aldrig tänker på. När tänkte du på din lever sist, till exempel? Det gör man inte så ofta. För den sköter sig. Den gör det den ska. Den bråkar inte. Utan det är en kolossal kemisk fabrik som framställer mängder av olika nyttiga substanser i kroppen. Och den gör det utan att någonsin bråka. Men vi antar att du får hepatit. Du blir gul som en kanariefågel, du blir sjuk och måste läggas in. Och vi får pumpa dig full med kortison och vi får göra alla möjliga insatser för att du ska klara dig. Och så småningom så blir du frisk. Kan skrivas ut, återgå till arbete, allt är som förut. Och ingenting är som förut. Därför att du förlorade något och fick det tillbaka. Och då först är det dyrbart för dig. Det som är självklart är inte dyrbart. Men det som man har förlorat och fått tillbaka, det är dyrbart. Hälsan. Ja, den tänker man inte på. Inte förrän man har blivit helad. Vem är tacksam över det han inte har förlorat och fått tillbaka? Ja, det är vår situation. Jesus identifierar sig så fullständigt med oss att han förlorar allt. Han får det tillbaka just därför att han är villig att förlora allt. Och det här är ett av livets mest gåtfulla och underliga mönster. Men det upprepar sig så ofta, i stort och i smått. Och man kan tycka, vad går det ut på då? Vad ska det här tjäna till? Och man kan se en skymt av honom som ser oss. När du ligger där med din hepatit, få dropp och doktorer och sköterskor svärmar omkring det som flyger kring en ko. Du är svag och matt och dålig. Du har hög feber och tål inte maten. Och det kliar över hela kroppen och du tycker att det här var du ingen vidare. Då kan du se en skymt av honom som ser dig. Så att skulle det vara så att du tycker att nu är allt slut, så håll ögonen öppna. Rätt vad det är kan du se honom. Rätt vad det är så står han där mitt ute i öknen och möter dig. Vi kan aldrig bestämma när och hur det ska ske. Men aldrig är han så nära. Aldrig finns möjligheten så tydligt till att se honom som när våra egna krafter är slut. Har jag då fått se en skymt av honom som ser mig? Ja, det är det vi önskar att få göra den här helgen. Och kanske innebär det att allt är som förut och ändå är ingenting som förut. Precis så märkligt är livet. Låt oss be till Herren.